En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Ja, men då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen, och på plats i studion med galaklänning och allt, Anna Andersson.
Ja, men tack. Jag har ju verkligen klätt upp mig här, känner jag ju liksom.
Ja, ja, ja. Vi har ju, alltså det är synd att det är podd, för att vi är väldigt finklädda för den här väldigt högtidliga dagen som står framför oss. Vi ska dela ut lite priser och plusbetyg till hela F1-paddocken, höll jag på att säga. Vi får väl se om vi går igenom exakt alla. Men nog ska vi komma en bra bit på den fronten. Men innan galan börjar på förfesten här så tänker jag att vi måste gå igenom lite som har hänt sen senast. För det har faktiskt hänt lite grejer. Inte minst då, som vi var inne på och spekulerade lite i förra veckan, Helmut Marko är out. Han är inte längre kvar i Formel 1. Det är en dag man aldrig trodde skulle komma.
Alltså det kan jag inte så jag skriver under på. Jag trodde att det skulle komma med tanke på att mannen är 82 år. Men det känns väldigt tomt att inte ha Dr. Marko i paddocken. För han har ju varit en väldigt tydlig del av Formel 1 de senaste 20 åren. Alltså ända sedan Red Bull kom till F1. Och han har ju varit en slags frifågel. Han har ju alltid sagt det som han har tänkt helt ofiltrerad. På tyska, lite mer ofiltrerad, ja. Om man nu tycker sig så, än på engelska. Där har man ju kunnat hitta rubriker, om man har velat, varje gång karln har öppnat munnen.
Mm.
Och han har ju ett fantastiskt CV när det gäller att plocka förare till Formel 1. Sen har han också haft många omdiskuterade metoder. Hans sätt har ju inte alla förare klarat av. Många har ju mått dåligt under hans ledarskap, som kanske är lite mer än äldre skolan.
Mm.
Men resultaten har ju funnits där. Och att han då inte finns med och står i Sky och skäller ut folk 3 minuter efter det att bilarna gått i mål kommer ju kännas tomt.
Ja, ja, det ska bli spännande att se hur det här påverkar Red Bulls talangprogram framåt. För att det känns som att det kan vara båda sidor. Att han är väldigt hård och skoningslös mot sina unga talanger, vilket uppenbarligen inte funkar på alla, men kanske lyfter några. Jag tänker på Max Verstappen till exempel, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel för den delen, som kanske trivdes med att ha den typen av ledarskap och gjorde att de blev lite bättre.
Vi ställde ju den här frågan också, du och jag, när vi pratade med Arvid Lindblad i somras. Han har ju gått den här vägen, och Arvid är ju en ung, modern tonåring, och han hyllade ju också Helmut Marko för sin tydlighet och för att han är så väldigt rak i de beslut som han tar och också i det sättet som han kommunicerar. Och i dagens samhälle där allt liksom är typ mellanmjölk,
ja,
så kan ju det också vara en befrielse, för du vet precis vad som gäller. Du vet att gör någonting bra så är det bra, gör någonting mindre bra så talas det också om att det är mindre bra, men du vet och du kan lära dig av det till nästa situation, istället för att man alltid är, ja men det är okej. För allting är ju inte okej om du ska nå världstoppen. Det har ju att göra med vart ska du nå?
Ja.
Vad är ditt mål och ditt syfte med alltihopa? Och där tror jag för Arvids del har ju säkert Helmut Marko varit extremt viktig, trots att han haft den här äldre typen av ledarskap, men han har ju uppenbarligen uppskattat det väldigt mycket.
Ja, han känner väl igen det från sin egen barndom kanske. Det känns som att Max Verstappens far är lite likadan. tvingade honom att köra runt i regnet liksom, och så vidare. Stenhårt ledarskap. Funkar på vissa, funkar mindre bra på andra. Så, alltså till exempel Alex Albon är väl alla överens om är en högst kompetent förare, men det funkade inte alls för honom i Red Bull med den pressen och det sättet att leda ett stall på som de har.
Nej, men sen är det ju frågan om det var det som gjorde att Alex Albon inte funkade hos Red Bull. Jag menar, vilken förare har egentligen fungerat in till Max Verstappen?
Mm.
Det är ju ingen som har gjort det. Vi kan ju fråga Yuki Tsunoda. Alltså det är ju Pierre Gasly, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Sergio Perez funkar en stund, sen funkar det inte alls. Och sen Liam Lawson, Yuki Tsunoda. Så det är ju, alla är ju förare som är duktiga. Men att sitta in till Max handlar ju om någonting helt annat. Det blir ju en helt annan psykologisk press. Och plötsligt så är det inte bara så att du behöver slå kanske en av tidernas absolut bästa förare, utan det kommer så många andra saker med in i det här som gör att det blir mentalt en övermäktig uppgift.
Mm. Ja, det ska bli intressant att se vad som kommer ur det här, att Helmut Marko då inte längre är med och att det kanske blir en lite annan ledarstil i Red Bull. Nu är det ju väldigt många som har försvunnit därifrån på kort tid. Christian Horner och Adrian Newey, Jonathan Wheatley innan det. Så att det är helt klart en omstrukturering kan man väl säga i Red Bull. Sen om de ersätter det med något liknande eller om de slår in på en ny väg, det får vi se. Vi ska grotta ner oss lite mer i Helmut Marko bara om några veckor. Då kommer det ett specialavsnitt om den här, vad ska man säga, tvåäggade gubben. Han är ju både han är ju både väldigt kontroversiell på sina sätt och också väldigt uppenbart väldigt kompetent och har ju faktiskt varit med och lett det här teamet från helt nystartat till att vara en av de dominanta.
Alltså, vad hittar du det ordet? Tvåäggade gubben, eller de orden? Var kom det ifrån?
Jag rotade någonstans i hjärnan.
Jag ser bara sån här, du vet, typ drake liksom, med tre huvuden.
Ja, men lite så är han väl. Tänker jag. Så att vi ska inte gå alldeles för djupt in i honom nu, utan det får ni vänta på helt enkelt. En annan grej som vi har sett här nu är ju att Toto Wolff har varit ute och uttalat sig. Han har sagt då att han uttalade sig om kostnadstaket som kom in i Formel 1. Som gjorde då att man inte kan spendera helt obegränsat på sin bil och så vidare. Vilket ju infördes för att det inte skulle bli, för att alla skulle kunna vara med och tävla. Det skulle bli ett jämnare fält och det skulle inte bli, mindre stall skulle inte bli pressade och lägga massa pengar och sen gå mot en ruin. Finansiell ruin då. Så att det var ju därför man införde det och Toto Wolff har då sagt att utan kostnadstaket så hade McLaren inte vunnit VM. Utan då hade det blivit en kapprustning mellan Mercedes, Ferrari och Red Bull.
Jag tror han har helt rätt i det. Jag tror att det här året som vi precis har haft nu, den säsongen hade Red Bull vunnit. För de var närmast, har en historia av att vara väldigt duktiga på att utveckla sina bilar under hösten. Ofta ligger de lite efter under inledningen av säsongen, om de inte då är helt överlägsna i ett regelverk som de har varit vissa år. Mm. Men man ligger lite efter för att sen utveckla mycket. Och hade de haft obegränsade möjligheter så hade de ju kunnat bara ösa grejer. Alltså lite så som man gjorde under den här eran när Sebastian Vettel var mest, när man testade hur mycket grejer som helst.
Ja.
Hela tiden. Och det hade man gjort om det hade varit så att det inte hade varit något budgettak. Nu behöver man ju förhålla sig till det och man måste också se lite grann vad ska vi lägga i år och vad ska vi lägga till nästa år, liksom den här balansgången. Och det där kommer ju faktiskt att bli spännande, tror jag, på att se vad Red Bull har tvingats göra i år för att ha en chans och hur man har funderat på det i förhållande till vad man ska lägga nästa år.
Ja, precis. Och nu är det också mycket viktigare att ta de här platserna i konstruktörsmästerskapet, för man får ju mer prispengar ju högre upp man kommer, men ju lägre man kommer desto fler timmar i simulatorn och så vidare får man för att balansera upp det hela. Så att det gör ju att de mindre stallen har en chans att växa sig tillbaka och växa sig starkare och kunna bli en utmanare. Som då till exempel vi ser nu på Williams och Aston Martin. Att, ja, Audi för den delen. Att de skulle kunna komma in och bli utmanare. Kanske inte direkt, men på sikt så känns det som att Formel 1 rör sig mot att bli allt jämnare. Och det är bara bra för racing och underhållning, tänker jag.
Definitivt, definitivt.
Ja. Och Toto Wolff säger också att han tycker att det är bra. Att F1 nu är en meritokrati. Alltså att den bästa vinner, inte den med mest pengar. Bäst pengar, ja.
Best. Det kanske är samma sak. Bäst och bäst pengar. Det beror på vilken valuta man har.
Ja, exakt. Ja, men det är i sig en faktor. Man vill inte sitta med en kraschande valuta och behöva slåss mot något stall som sysslar med euro eller liknande. Eller tvärtom. Ja. Är det något mer du har tänkt på i nyhetsväg eller ska vi sätta igång strålkastarna och dra igång den här galan?
Ja, men jag känner ju att min klänning här sitter lite tight så att det är väl lika bra att resas på sig och dra igång galan, va?
Då gör vi det. Och vi börjar väl med, ja, vad ska vi börja med? Årets radiomeddelande kanske. Vem ger du det här priset till? Eller vilket radiomeddelande vinner? Enligt Anna Andersson.
34 to go. If you speak to me every lap, I will disconnect the radio.
Fantastisk imitation av Fernando Alonso.
Ja, jag tycker det är helt underbart. Den mesta glädjen som Alonso har skänkt mig i år har han gjort via sina radiomeddelande.
Ja.
Med tanke på att hans besök på prispallen har varit obefintliga.
Jo, så är det. Ja, han är ju en frisk fläkt får man säga. Vi kan väl lyssna på hur det lät och se, så får ni bedöma där hemma hur lik Anna Anderssons imitation var.
Nej, inte riktigt va?
34 to go. If you speak to me every lap, I will disconnect the radio.
Ja, men ganska bra ändå. Jag har valt ett radiomeddelande som kom redan i det första loppet för säsongen. När jag kollade på det här och skulle utnämna en så kände jag att det där måste ha varit förra säsongen. Det känns som en evighet sedan det här hände. Men det var tydligen i Australien 2025 när Leclerc va? Klagar på att det är liksom vatten i sittbrunnen. Och går till radion, vi måste fixa det här, det är vatten i sittbrunnen. Och då kommer Ferraris, eller hans racingingenjör på radion och säger så här.
Is there a leakage?
A leakage of what?
I have the seat full of water, like full of water.
Must be the water.
Let's add that to the words of wisdom.
Ja, det är väl inte direkt Einstein som sitter på pitwallen där och ger honom feedback på detta.
Egentligen så borde man ha tänkt på det och förstått hur Ferraris säsong skulle gå.
Ja, alltså det säger ju rätt mycket om kommunikationen de har i det där stallet. Att det inte alltid är den mest naturliga konversationen som utspelar sig över radion.
Men det har jag ju tänkt på många gånger i år också. Man skulle ju kunna ha flera av de radiomeddelanden som har gått mellan Lewis Hamilton och hans racingingenjör, ja, här också. För de har ju också varit, ja, men de har ju varit från två helt olika världar, ibland från två olika galaxer.
Ja, ja, faktiskt. Man skulle nästan ha ett potpurri av alla hans radiomeddelanden till Ricardo Adami, heter han väl. Hans racingingenjör. Det hade varit underhållning. Men den sammanställningen finns säkert på YouTube om ni vill höra den. Så jag tänker att vi hoppar vidare. Och då kan vi ta årets nykomling. Och jag kan väl inleda här då. Så växeldrar vi lite grann. Jag tycker att ingen mindre än Olli Bearman förtjänar den här titeln. Min tanke är att han kom in med ganska låga förväntningar. Jag hade inte gjort någon dunderkarriär i F3, F2 och så här som vissa andra kommer in med. Charles Leclerc till exempel. Utan han kommer in med ganska låga förväntningar, men hans andra halva av säsongen är ju faktiskt helt makalös. Alltså framförallt med tanke på det materialet han sitter i, en Haas. Och framförallt fjärdeplatsen i Mexiko som han tar på ren fart och inte någon tur är ju otroligt imponerande.
Jag menar, i år tycker jag faktiskt att det har varit väldigt svårt och utse årets nykomling.
Det fanns många att välja på.
Det fanns många som också gjort ett bra resultat. Alltså vi har ju flera nykomlingar som faktiskt har stått på prispallen. Varken du eller jag har valt en nykomling som har tagit 2 pallplatser i år.
Nej.
Han får inte ens vara med.
Nej.
Nästa år kommer vi ha en nykomling i fältet. Då kommer inte den här kategorin finnas med på galan, känns det som. För de har inte så mycket att välja. Så då som det ser ut i alla fall nu då. Vi vet ju inte, det kan komma fler under säsongen.
Exakt.
Men Oliver Bearman har gjort en väldigt bra säsong, men det finns många, tycker jag, av de här nykomlingarna som har gjort bra säsonger. Sen finns det de som man önskar hade gjort bättre säsonger också, och de som man helst vill glömma bort, typ Jack Doohan.
Ja. Ja, han är väl nästan bortglömd. Såg att han kraschade nu på, vad var det han testade? Superformula? Eller?
Han testade Superformula, han kraschade på samma ställe 2 gånger.
Ja.
Punkt.
Självförtroendet är inte på topp hos Jack Doohan.
Mm-hmm.
Vi skickar våra tankar. Nej, men jag tycker, alltså han slår också Esteban Ocon, Oliver Bearman. Och det är ju inte en liksom orutinerad teammate riktigt. Det är en teammate som har ganska stora meriter och lång erfarenhet i Formel 1. Han går in som rookie och slår honom. Jag tror ju att det kanske inte så att jag sträcker ut... liksom kliver ut på den smalaste grenen i trädet här nu, men Oliver Bearman är väl positionerad att ta steget till Ferrari den dagen Lewis Hamilton inte vill köra där längre. Eller Charles Leclerc för den delen.
Det känns som han har satt sig i den situationen. Han har ju gjort precis rätt. Alltså han tog chansen när han fick den i Ferrari och i Haas i fjol. Han har nu fått en hel säsong i Formel 1. Han har utvecklats, tagit nästa steg och vuxit. Han har slagit sin teamkollega. Han kan inte göra mer än vad han har gjort för att få den här chansen i Ferrari så småningom. När den nu kommer, det vet vi ju inte. Det kan ju hända att det sker någonting tidigare än vad vi förväntar oss. Men Oliver Bearman hade inte kunnat göra den här säsongen bättre. Absolut inte.
Nej, helt klart så. Vem har du valt då som årets nykomling?
Jag har ju faktiskt valt Isaac Hadjar.
Mm.
Därför att när vi såg honom i Australien så kraschade han på formationsvarvet.
Ja,
han var fullständigt utskälld av Helmut Marko. Inte för att han kraschade, men för att han grät efteråt.
Mm.
Därifrån har han tagit sig till en imponerande plats. Alltså han har tagit lika många poäng under sin debutsäsong som förare som Max Verstappen och Charles Leclerc.
Mm.
Han har kört till sig en plats hos Red Bull till nästa år, om det nu är en plats man vill ha eller inte, med tanke på det vi pratade om tidigare.
Mm.
Men det har han gjort. Han har kört till sin pallplats också.
Mm.
Som rookie för Racing Bulls. Alltså jag är faktiskt väldigt imponerad av den här killen och över hans, ja, men hans sätt att vara. Alltså på något sätt så tycker jag ändå att han backar ju upp sin kaxighet. Han låter lite som Alain Prost där. Man får lite så här 80-talsvibbar när han snackar över radion, den där franska engelskan. Men han backar också upp sin attityd, upplever jag, på ett positivt sätt. Till skillnad från en sån som Jocke Tsunoda till exempel.
Mm.
Ja, leave it to me. Och sen så bara, swoops, oj då, det blev fel. Sorry.
Ja. Nej, exakt. Alltså, när det kommer upp en nykomling i Formel 1 så är det ju ganska ofta det är som att de slängs ner i den djupa delen av poolen och så handlar det om att kunna simma därifrån och ta sig genom alla hajnästen och så vidare.
Jag skulle precis säga det, att inte bli huggen i ryggen av en haj.
Nej, precis. Och det känns ju faktiskt som att Isaac Hadjar är ganska självklar i Formel 1. Han är inte malplacé direkt. Han är liksom... Han klarar Formel 1. Han känns som en riktig Formel 1-förare.
Ja, men det finns ju andra förare som jag inte skulle sakna om de försvann. Men jag skulle nog sakna Isaac Hadjar.
Mm. Det blir spännande att se vad han gör nästa säsong i Red Bull då, bredvid Max Verstappen. Det kan ju vara lite lättare nästa år. Han får väl hoppas på det.
Ja, men fördelen för honom är ju att han ska ju möta Max i en bil som... Jag höll på att säga, ännu inte utvecklat för Max.
Ja.
Alltså de börjar ju på noll båda två. Sen så kommer Max säkerligen med sin erfarenhet, sin kunskap som han har skaffat sig att ligga lite före. Men de börjar ändå på samma nivå.
Mm.
Nästan. De som har klivit in, jag menar för Liam Lawson och Tsunoda som klev in i år. Alltså det var ju spel mot ett mål.
Verkligen. Men nu är det ett nytt reglemente. och en ny typ av bil man ska lära sig köra. Då kanske det inte är lika stor nackdel att vara lite färsk. Man har inte liksom lärt in i huvudet och i ryggraden hur man kör en Formel 1-bil. Nu har i och för sig Max Verstappen kört ett tag, så han har ju provat på några olika typer och varit väldigt konkurrenskraftig i flera olika typer av bilar. Men
han är ju inte normal av dem.
Nej, nej, han är ju, det är svårt att mäta sig med Max Verstappen. Jag tror ingen heller förväntar sig att Isak Hadja ska gå in och vara jämn med Max Verstappen, så länge han bidrar.
Nej, men det är väl lite det som är grejen här, tänker jag, för en sån som Isak Hadja, att han, så länge han själv förstår att det handlar inte för honom att slå Max Verstappen. Det handlar för honom om att bidra till teamet och se till att han inte får tvärtorsk. Ja. Gör han det, så är ju hälften vunnit redan.
Ja, precis. Det är ett mentalt hinder man behöver komma förbi. Och nu finns det ju då ingen Helmut Marko som kan tycka att han är pinsam om han visar lite känslor. Så att kanske att han blir lite mer lössläppt också och kan vara sig själv.
Lössläppt.
Då ska vi hoppa vidare till årets topp då. Då får du börja.
Ja, men det finns ju bara en Hulk för mig.
Ja.
Alltså, den gröna mannen som efter, det var 15 år i Formel 1. Han tog en liten pole position i regnet i Brasilien sin första säsong för Williams. Men sen har ju Nico Hülkenberg varit en bra förare. Men han har ju varit en förare som kört längst utan att ta en pallplats. Mm. Och så fick han äntligen ta den här pallplatsen. Och inte liksom som inhoppare i McLaren. Nej. Utan han gjorde det för Sauber.
Ja.
Och det tycker jag kändes ändå, ja men, det var verkligen en toppgrej att han fick ta den. Fick ta den för det teamet som, för Sauber försvinner ju nu från F1-griden. De kliver ju in i Audi och det blir ju en helt annan satsning. Audi har ju sagt att man gör en satsning här med målsättning att vinna en VM-titel 2030. Sen är det kanske lite tajt sagt, men det är så som man samlar all sin kompetens från de tidigare Formel E, Le Mans, rally och att man har vunnit Dakar med en eldriven lina. All den satsningen kliver ju nu in i deras Formel 1. Och där tycker jag att det var väldigt, väldigt roligt. Så för mig var det en topp att få se Hulken på pallen.
Ja. Ja, jag försökte ju hitta något som kunde, alltså, bara för att det skulle vara lite roligt att inte ta samma, men det är svårt att frånse detta som årets topp faktiskt. Just för också att det har varit en sån grej som har hängt med så länge att han inte har fått den där pallplatsen. Han har ju varit nära några gånger, bland annat på Hockenheim var det väl när han gjorde bort sig i regnet där, när han var på väg mot en pallplats. Så det undrar man ju verkligen honom, och det ska väl också sägas att det är en säsong som inte har haft så många sensationella ögonblick. Det har mest handlat egentligen om att det har varit en spännande titelfight. Och det är man inte bortskämd med, så det är man ganska nöjd med. Men själva, vad ska man säga, ögonblicken har inte direkt regnat över oss.
Ja, fast jag håller inte riktigt med där. För jag tycker ändå, vi har sett Isak Hadja på pallen, vi har sett Kimi Antonelli på pallen två gånger, vi har sett Carlos Sainz ta pallplats i Williams, så det har ju ändå funnits, alltså det är ju inte en säsong som verkligen har bestått av ett eller två team, utan det har ju funnits små ljusglimtar av andra som har, ja men om man får ta den där tredje platsen då, eller den andra plats här och var, men jag tycker ändå det är så mycket annat kring den här, alltså Sauber är ju ett team som, herregud, vi har nästan till skrattat åt dem för de har varit så pass dåliga, och det man har pratat mest om är liksom att man inte får säga teamnamnet för att det är fel sponsor och så vidare. Ja. Det är det vi har pratat om när det gäller Sauber.
Mm.
Och så kliver en sån grå mus upp och tar en pallplats. Det är ju en topp för mig.
Verkligen. Och det kanske blir ännu en större topp för honom kommande säsonger om Audi får till det. Kanske att han kan få vinna ett lopp till och med. Ja,
nu så kanske du ska lugna ner dig lite, va?
Ja, man vet ju aldrig. Nya motorer och så vidare. Kanske är 18 motorer som går och så vinner Nico Hülkenberg. Vi får se. Lite hårdare konkurrens då när det kommer till årets flopp. Det är väl min tur att börja. Jag kan väl ta min då. Ja, vad ska man säga egentligen? Det mesta är väl redan sagt. Jag väljer Yuki Tsunoda. Och det är helt enkelt för att han har inte bidragit till det där stallet. Han är väl, alltså det är ju så att alla som har suttit bredvid Max Verstappen har haft det kämpigt. Men jag tror ingen har haft det kämpigare än Yuki Tsunoda. Han har varit så distanserad och har väl tagit någonstans mellan 30 och 40 poäng på hela säsongen. Åkt ut i Q1 fler gånger än vad jag kan räkna på mina fingrar. Och då har jag ändå 10 fingrar. Nu vet jag inte om han har åkt ut i Q1 mer än 10 gånger. Men det känns så i alla fall. Alltså, han är aldrig med och slåss. Aldrig utmanat McLaren-bilarna eller tagit poäng i toppen och så vidare. Aldrig hjälpt Max Verstappen till att försöka vinna det här mästerskapet. Och höjdpunkten på det är ju i sista loppet i Abu Dhabi när han liksom, som du säger, kommer över radion kaxigt och så här, lämna det till mig, jag löser det här. Och sen blir han bara slaktad och gör bort sig. Blir omkörd och får tidsstraff på köpet.
Alltså. Ja, men det känns, jag undrar vad han har för självbild egentligen.
Ja.
Ja, det känns inte riktigt som att det stämmer. Alltså, poängen då, Max Verstappen 421 poäng, Yuki Tsunoda 33. De kör samma bil.
Mm.
Yuki Tsunoda slutar alltså på plats 17 i mästerskapet. Medan Max Verstappen är tvåa.
Ja, det är faktiskt historiskt dåligt ju. För en förare i ett stoppstall. Toppstall.
Ett stoppstall.
Ja.
Ja, nej men... Visst, han körde inte de två första loppen, det gjorde Liam Lawson som inte tog någon poäng där heller för Red Bull. Men nej, hans insats är ju verkligen ett bottennapp.
Mm. Och vad har du valt då som årets flopp?
Ja, men jag har valt Lewis Hamilton.
Ja.
Därför att jag ser ju framför mig hur han kliver ut i de här... när kostymliknande outfiten framför Enzo Ferraris hus. Det var precis på det stället där man hade tagit bilder på Michael Schumacher som också har 7 VM-titlar. Det vi pratade här om antalet luckor som var alltså fönsterluckor som var öppna och stängda. Det var verkligen 7 och sen stod dörren på glänt för den 8. Det var så perfekt gjort allting för att han skulle komma in till Ferrari och han pratade om den här känslan i teamet. Mamma Hamilton, hon heter väl inte Hamilton, Lancaster heter hon väl. Lebenister heter hon. Stod där med sin mobiltelefon och filmade lite grann som du vet första skoldagen.
Ja.
Och sen så kom vi närmare säsongstarten. Han tar den här sprintsegen i Kina. Vi ger honom tiden att hitta rätt, men han hittar ju inte ens R.
Nej.
Han hittar ingenting och det blir bara sämre och sämre och den här tviven på sig själv som han sprider ju ingen energi överhuvudtaget, utan han sprider ju bara en känsla av att han är förkrossad och krossad. Alltså det går liksom inte att hitta någon form av glädje eller kamp i det som han utstrålar, utan det känns som att det har varit en lång lidelse nästan hela säsongen. Han har verkligen lidit här.
Mm.
Och inte en enda pallplats på 24 lopp, GP-lopp. Det är det sämsta resultatet som han någonsin har gjort i Formel 1, och då har han ändå kört sedan 2007. Det är det sämsta resultatet som en Ferrari-förare någonsin har gjort. Mm. Och han har dessutom åkt ut i Q1 i 3 GP-lopp i rad. Lägger vi till en sprint så är det 4 gånger. Det har inte heller någon Ferrari-förare lyckats med i historien. Alltså det är ju historiskt uruselt.
Mm.
Och visst, ser vi liksom till hela säsongen, ja, men han ligger ju klart bättre i mästerskapet än en sån som Yuki Tsunoda. Men han är sjufaldig världsmästare.
Ja, han ska göra det bättre.
Han ska ju liksom inte tappa allting så på det sättet som jag ändå... upplever att han har gjort. Han har ju sjunkit ner under sin egen nivå. Han är sexa i mästerskapet, absolut. Det är väl helt okej. Okay. Men sättet är inte okej.
Okay. Vem tror du är mest besviken på den andra parten? Är det Lewis Hamilton som är mest besviken på Ferrari? Eller är det Ferrari som är mest besviken på Lewis Hamilton?
När du säger Ferrari, syftar du då på själva teamet eller syftar du på fansen världen över?
Teamet framförallt.
Jag tror nog att det är rätt jämnt skägg där.
Ja.
Mest besvikna är nog alla Ferraris fans.
Mm.
Och så presidenten naturligtvis.
Ja, han är väldigt besviken.
Som ändå har genomfört den här värvningen. Alltså det var ju ett personligt beslut att plocka dit Lewis Hamilton. Jag tror att man kan nog inte mer bli mer besviken än vad han, Ferrari och Lewis Hamilton är nu.
Nej, sannoliken. Ja, men då har vi alltså självaste Filip Lindfors med oss på länk från sin pappaledighet. Välkommen tillbaka till Plattan i mattan, Filip.
Vilken konstig mening att höra, men ändå superrimlig. Och det känns liksom tryggt och stabilt och säkert när det är du som säger det, eftersom att jag har också hört hur du har liksom axlat det här månad ut och månad in, medan jag har axlat att höra min unge skrika i mina öron månad ut och månad in. Jag har saknat alla.
Är det bättre? Ja, du har det. Är ungen en uppgradering eller en nedgradering från Anna?
Sidledes. En klockliga sidledes. Det är bra. Ja, de hade varit bra team, liksom teamkollegor. Båda hade varit vinnare som Piastri och Norris typ.
Uff, jävla fruktsallad.
Diplomatiskt.
Ja. Ja, vad kul att se er alltså, vad härligt. Ovan syn för mig.
Ja, detsamma. Snart är du tillbaka.
Ja, tiden går ju som bekant framåt. Och rätt vad det är så har den gått tillräckligt. Då är jag där igen på något sätt. Skulle vi alla kunna tro.
Det ser nog alla fram emot, även lyssnarna. Mm. Men du, vi har ju med det här av en speciell anledning. Och det är ju för att du är ju Plattan i mattans omkörningskonnoisseur. Får man säga så? Det är årets omkörning i varje lopp.
Ja, jag kommer inte ihåg hur det där började, men jag för mig att det var någon i början. Jag vet inte om den första var Ocon som gjorde något roligt det där första loppet och redan utnämnde den till årets omkörning direkt. Och sen så bara fortsatte de leverera.
Ja.
Så det är, jag tycker det är på sin plats.
Det är på sin plats att det är du som får kröna det här då. För att hjälpa dig på traven då och sortera ner utbudet lite, eftersom annars blir det alldeles för mycket för dig att hålla i huvudet. Det är ju 24 lopp, då blir det ju minst 24 årets omkörningar. Men vi har tagit fram 3 nomineringar som du då ska få välja vinnaren ifrån. Och de nominerade är Piastris omkörning av Lando Norris i Abu Dhabi, säsongens sista lopp. Motiveringen är ju att det var hårda däck mot medium däck. Det var nu eller aldrig. Han behövde verkligen ta sig om för att ha en chans på att vinna VM. Och han visar på något sätt att han är tillbaka.
Motiveringen är ju också recency biased. Det blir inget av den. Jo. Den blir inget av. Gå vidare.
Sen har vi Lewis Hamiltons dubbelomkörning i blötan på Silverstone. När man kollar på onboard bilderna från den omkörningen som jag rekommenderar att man gör på YouTube, så ser man ju att de här förarna ser absolut, eller kanske inte absolut, men de ser nästan ingenting för att det är så mycket spray från bilarna framför. Och känslan var att han agerade på ren mästarinstinkt. Den gamla Lewis Hamilton visade en av få gånger denna säsongen att takterna sitter i. Och sen slutligen så har vi Verstappens omkörning av Piastri och typ George Russell på Imola. Detta är en omkörning som har blivit typ viral. Det är en spektakulär omkörning får man säga, när han dyker in i första kurvan där och tränger sig förbi Oscar Piastri. Visar vem som är boss, helt enkelt. Så nu ska du då, Filip, få välja ut någon av dessa.
Och då vill ni ju att jag väljer någon av de här 3. Jag kommer göra det för att vara snäll mot er, men på sant Filip Lindfors manér så har jag en liten bubblare.
Ja.
Jag visste det. Jag skulle precis säga att han kommer aldrig välja någon av de här 3, Adam. Det spelar ingen roll hur mycket tid och kraft och energi du har lagt ner, för han kommer hitta någonting helt annat. Och är det 24 lopp så har han redan 48 omkörningar.
Just det. Ja, det ska bli spännande att se vad du har hittat. Då.
Men för att följa reglerna, som man måste göra ibland faktiskt, som alla vet om, utom Yuki Tsunoda då, i sista loppet. Så,
ja, det är Lando Norris i sista loppet.
Ja, beroende på vad man tycker. Och hur reglerna tolkas. Så det faller mig lite mer i smaken när det går och Star Wars kopplade. Och det gör man ju med Lewis Hamilton, som i blindo bara reagerar på gamla goda Jedi instinkter. Han ser inte, han bara känner det. Så utan tvekan, av dem jag har fått att välja på, så är det ju Lewis Hamiltons omkörning i regnet. Men det finns ju en omkörning som är större än alla andra. Är ni beredda?
Ja, vi är beredda.
Han heter Lance Stroll. Oj. Och han var den enda i Monaco som gjorde en omkörning när han på varv 678, kanske var det 78, är den enda som gör en omkörning när han kör om Nico Hulkenberg inför chikanen. Och att ingen annan förare lyckas köra om på hela Monacos GP trots påtvingade depåstopp, så är det inget snack om att det är Lance Stroll som har gjort årets omkörning. Han är skickligare än de alla. Alla försökte, ingen lyckades. Bara Lance Stroll som lyckades med en omkörning. Ja, ja. George Russell gjorde ju en omkörning när han körde rakt igenom chikanen också. Men den väljer jag att inte räkna. Men Lance Stroll gjorde den när han kör på inför chikanen, kommer ut i tunneln, ligger på höger sida om Hulken och klämmer sig in i chikanen och Hulken får ge vika. Där är min vinnare.
Ja. Det är faktiskt en bra poäng. Även om då till de andra förarnas försvar så låg ju typ nästan alla av dem i ett DRS-tåg bakom Fernando Alonso. Så det var inte jättelätt för dem att göra någonting. Göra en Lance Stroll som det kanske ska kallas.
Ja, för mig är han forever goat efter den omkörningen.
Ja,
om man är redan innan kanske också i och för sig.
Det är en mening som inte har sagt så många gånger förut. Att Lance Stroll är the goat.
Nej, han är the goat. Och även har haft en goatee.
Ja.
Ja, varsågoda hörni.
Stort tack Filip. Stort tack för att du dök in och gjorde ett litet gästspel. Lyssnarna får höra din röst snart nog igen.
Tack ni för att ni tänkte på mig för en gångs skull. Det har inte hänt en enda gång. Här har jag gått hela vägen sedan jag trillade av i juni. Och så dröjer det till så här sent tills jag får den första frågan. Skulle du kunna tänka dig att hoppa in i några minuter? Ja, det är klart jag kan.
Vi har ju velat respektera din föräldraledighet här, Filiboy.
Ja. Och lite också att det är lite som lejonen på savannen. Att man måste liksom bryta sig loss från sin starka manbeklädda far och bli sitt eget lejon.
Ja, så är det faktiskt. Det är nu du som leder flocken. Frågan är om det är du eller jag som är Scar eller vem som är Mufasa.
Ja, men stort tack. Nu ska vi leta oss vidare i galan. Vi hörs snart igen.
Ja, ni ska ha tack. Och hej på er alla som lyssnar. Vi hörs snart igen. Vad kul det var att få vara med en liten sväng. Må gott.
Ja, där hade vi alltså Filip Lindfors som med oss på länk. Och då går vi vidare till nästa kategori som är årets race. Och då får du börja, Anna.
Ja, nej, du får faktiskt börja. Därför att det var du som satte den först. Och jag fick tänka om efter det.
Okej. Jag har ju då valt Brasilien för att det alltid är Brasilien. Och det finns inga undantag snudd på. Det ska till någonting väldigt mycket, väldigt exceptionellt för att Brasilien ska petas från den tronen. Så den ständiga vinnaren i den här kategorin för mig är São Paulos Grand Prix i Brasilien. Interlagos.
Ja, och jag har ju redan sagt att jag vill se samtliga sprintrace i Brasilien, oavsett var huvudloppet går.
Ja.
Så vill jag se sprinterna där. Vi har en sprintvecka en gång om året. Men när du då hade satt den, som jag också tycker är, jag gillar ju verkligen Brasilien skarpt, så hade jag velat säga Monza bara för att jag tycker om Monza. Men det tycker jag ändå inte, utan jag tycker det bästa racet faktiskt, bortsett från Brasilien, var säsongspremiären i Australien. Därför att den var dramatisk. Den bjöd oss på förrädiska väderomslag. Spännande situationen. Krascher. Och jag minns ju liksom hur Piastri inte kan hantera regnet. Men Lando Norris kan hantera det. Och Verstappen hade en viktig roll i det här racet, och så Hadjars tårar. Jag tyckte den satte ändå en bra prägel på den här säsongen.
Det kanske var där Oscar Piastri förlorade VM. i slutändan. På sin hemmaplan. En nionde plats tog han alltså i Australien medan Lando Norris vann från pole. Han var ute och cirkulerade i grusfållan där och fastnade nästan.
Precis, precis. Det får vi aldrig reda på, men...
Så det kan man ha med sig in i Australien nästa gång. Att man har inte råd med sådana grejer alla gånger. Nej, men det är väl två rimliga kandidater tycker jag. Årets sämsta race då?
Ja, men den åker vi på i Monaco. Bara för att det är Lance Stroll gjorde en avkörning. Ja. Nej, men jag tycker att Monaco har väldigt mycket den helgen. Men det är ju kvalet som är höjdpunkten i Monaco. Mm. Det är inte racet.
Nej. Nej, det säger ju det mesta att det bara blev en omkörning trots det här att man var tvungen att ta två depåstopp och så vidare. Det är svårt att lösa Monaco och jag vill ju ha kvar Monaco bara för att kvalet är, som du säger, höjdpunkten. Det är där loppet ofta i alla fall avgörs om inte någon kraschar på formationsvarvet inför racet eller så. Så att, ja, där är vi ändå ganska överens. Men jag skulle vilja slänga in Qatar för att jag tycker att det är en bana som inte är... Den hör inte hemma i Formel 1 och i princip år efter år så blir det aldrig rolig racing i Qatar. Så länge de inte bygger om den där, eller liksom konfigurerar om den till Formel 1, för att den är ju gjord för MotoGP och det märks. Det går inte att köra om.
Nej, jag skulle vilja säga att vi istället för att slänga in Qatar så kan vi väl slänga bort Qatar.
Ja, det, där är jag med dig. Tyvärr blir det väl lite svårt när tjejkerna öppnar plånboken då.
Jo, men om nu tjejkerna har den typen av plånböcker... Se till att skapa en bana då som faktiskt funkar för Formel 1. Om inte annat får de väl ha ett konstgjort regnsystem.
Ja, kanske Bernie Ecclestones gamla sprinklers eller någonting. Kanske inte en dum idé. Ska vi ta årets överraskning då?
Ja, för mig så är det att Christian Horner faktiskt fick kicken i somras. Det har pratats om det länge, det har varit struligt i Red Bull under en längre tid. Alltså egentligen ända sedan de här anklagelserna om opassande beteende som var säsongen 2024 under inledningen av den säsongen så har det ju varit instabilt i Red Bull. Och ja, men jag tyckte ändå att de hade hittat något sätt att leva och coexist, alltså liksom att på något sätt existera tillsammans även om resultaten inte fanns där. Så därför var det ändå förvånande att det beskedet kom under sommaren mellan race och inte i sånt fall under sommaruppehållet eller efter säsongen. Så tidpunkten där tyckte jag var överraskande.
Ja, det var man väl inte helt beredd på att det skulle hända. Inte Christian Horner heller, han blev ju själv förvånad. Jag kanske ska välja då att den stora överraskningen är hur Red Bull svarade på det här. För att när det hände så snackade vi i den här podden om att nu kanske det blir tufft för... Eller var är Red Bull på väg? Det skulle kunna vara att de hamnar i en negativ spiral och tappar sin status som ett toppstall. De har tappat Newey, de har tappat Wheatley och nu också Horner då, som har varit ansiktet utåt och på något sätt ledaren för det teamet. Men så blev det inte. De svarade ju genom att istället för att vara något slags mittenstall eller i alla fall distansierade av McLaren så letade de sig i kapp McLaren och var på väg faktiskt att vinna förra VM från att vara 104 poäng bakom. Det är ju sensationellt. Jag hade egentligen skrivit att Helmut Marko slutade för att känslan var att han skulle vara med för evigt. Men kanske då istället att Red Bulls respons på det här, att de står sig starka genom kaoset. Och faktiskt, nu har man lite framtidstro på det där stallet. Vi hoppar väl till årets klassens clown. Alltså den som bidragit med mest humor. Då tänker jag medvetet eller ej medvetet. Jag har ju valt Fernando Alonso i den här kategorin. Och det behöver väl ingen närmare förklaring. Han är ju typ en komiker. Det är det som är hans roll i Formel 1, i alla fall den gångna säsongen. Att i brist på att leverera resultat så levererar han i alla fall radiomeddelanden som gör att man får ett leende på läpparna under loppen.
Ja, men det var ju också så, jag såg så fantastiskt roliga bilder när han fick en julklapp här av Nico Hülkenberg.
Ja.
Han fick en superfin käpp. Alltså supersnidad, perfekt för en 45-årig man i sina lagom tjock i sina bästa år. en propeller på ryggen. Nej, men han har ju varit skitrolig i år. Han har varit så oerhört ironisk liksom i hela sitt väsen på något sätt. Och glädjen när han skulle slippa köra den här bilen flera gånger, bara den var ju värd ett skratt eller två. Så den var väl en clown kanske.
Ja, det får man väl ändå säga. Klassens clown.
Mm.
Är det någon som bidrar med lite humor? Vem har du valt då?
Ja, men jag har ju valt Lance Stroll, för han är ju ett skämt.
Trots omkörningen i Monaco.
Ja, alltså. Ja, men grejen är ju den att nu har jag nästan tappat tron på den här mannen, om jag nu någonsin har haft en tro på den här mannen. För att nu känns det som att, alltså 24-0. Kom igen, 24-0.
Ja.
Slår Alonso honom i kval. Alonso slår honom i race, han slår honom i poäng, även om Stroll låg bra till under början av säsongen, poängmässigt i förhållande till Alonso, så får han ju tokstryk. Och ändå så kör han runt där, vecka efter vecka, men han verkar ju inte ens tycka att det är kul.
Nej.
Han står ju där som en, ursäkta, men kvastskaft, alltså när han intervjuas efteråt, och ser ut, jag förstår liksom inte varför han gör det. Alltså han har så pass mycket pengar,
ja,
så han måste väl ändå ha roligt på jobbet, annars kan han väl göra någonting annat.
Jag tror han har något val. Är det inte hans pappa som liksom, kom igen nu Lance, du ska nå den här, du ska vara familjens Formel 1-förare.
Jo, men även
till
om hans
lite.
Ja, till fångatagen. Men även om hans pappa tycker det, så kan väl inte hans pappa blunda för resultatet.
Nej.
Någonstans är det, så han är den, som jag ser det idag, den förare som faktiskt inte hör hemma i startuppställningen i Formel 1. Så han får årets clown, för det är årets skämt.
Ja, tydliga besked. Vi hoppar vidare till årets MVP, alltså Most Valuable Player. Den förare som varit viktigast för sitt team. Vem har du valt här?
Ja, där finns inte heller något alternativ.
Nej.
Det är maxat, det är max. Ja. Han har kört ett enbilsteam och tagit fler poäng än vad Charles Leclerc och Lewis Hamilton har gjort ihop.
Mm. Ja, på egen hand säkrat tredje platsen i konstruktörsmästerskap. Det är otroligt. Man kan ju tänka sig då att bilen är inte okej, att Yuki Tsunoda inte når upp till Max Verstappens nivå, men känslan är ju inte att Red Bull har fältets näst eller tredje snabbaste bil om man ser över hela säsongen, utan det är Max Verstappens skicklighet som har tagit dem dit, och att han kan köra en väldigt svårmanövrerad bil som de flesta, om den, alltså de flesta andra förarna på griden hade inte kunnat leverera de resultaten. Kanske ingen.
Nej, men Helmut Marko har ofta pratat om maxfaktorn. Och Lennon McKees pratade ju också om det inför nästa säsong, att den stora fördelen som Red Bull har, det är ju sensorn, Max Verstappen i bilen.
Ja.
Och här, alltså det finns ju ingen, det är inget annat team som är så otroligt beroende av en förare som var Red Bull är. Hade vi plockat bort Max Verstappen ur den där bilen, så hade Red Bull aldrig tagit en tredje plats i konstruktörsmästerskapet. Jag tror inte att det är någon annan av de 19 förarna, eller 20 om vi räknar med Jack Doohan, som hade klarat av att göra det med den bilen som Max Verstappen har gjort i år.
Nej, du tror inte Jack Doohan hade levererat på Max Verstappens nivå? Alltså.
Nej.
Kontroversiellt. Jag har valt exakt samma. Det finns inte riktigt någon annan att välja på när det kommer till vem som har varit viktigast för sitt team. Alltså han har ju tagit nästan alla stallets poäng. Så att så enkelt är det. Han är en one man team om man ser till förarna i alla fall. Men årets alternativa MVP då, till den icke-förare som varit viktigast för sitt team. Där har jag valt ut en kille från Williams som heter James Vowles.
En kille också.
Ja, en man då. Han, alltså det är ju egentligen över flera säsonger det här spänner, men han har ju metodiskt byggt upp Williams som var på botten när han tog över och var ju i princip på ruinens stup, eller vad säger man, brant. Och han har tagit över dem, byggt upp dem långsamt från grunden, och nu denna säsongen så tar de alltså en femte plats i konstruktörsmästerskapet, och känslan är att de är väl positionerade för att kunna bli ett toppstall och utmana om de får till allting framöver.
Men alltså det som också är, när vi pratar om, du pratar under en längre tid och så vidare, vi pratar om 2023.
Mm.
Alltså det är inte på speciellt lång tid som han faktiskt har byggt upp teamet, förändrat, han har moderniserat teamet, han har förändrat arbetssättet både mellan kollegor men också tekniskt i teamet, hur man jobbar för att nå saker och ting. Han var ju lite halvt omotiverad hos Mercedes och kände att han behövde en utmaning, och den utmaningen har han verkligen tagit sig an. Så att det som är spännande med Williams är ju att James Vowles där har byggt upp ett team med två starka förare som står på egna ben och inte som är en relik beroende av förare med feta plånböcker. Nej. Det är inte jättelänge sedan förare som Nicholas Latifi och Lance Stroll hjälpte det där teamet att överhuvudtaget överleva. Nej. Det har de ju lämnat bakom sig.
Verkligen. Så mitt pris går till James Vowles som alltså styr det där teamet då. Och ditt då? Vem är den alternativa MVP-en enligt Anna Andersson?
Ja, men det är faktiskt Laurent Mekies.
Mm.
Därför att när han tog över så kände vi, precis som vi sa, precis att Red Bull var ju någonstans väldigt, väldigt långt ner. Det var en ganska... Men jag tror att Christian Horner var ju nagel i ögat på väldigt många i F1-depån. Det var inte direkt en schysst stämning i det där teamet runt omkring. Den känslan man fick var ju att... Medan Laurent Mekies har en helt annan inställning till saker och ting. Han är en tekniker från början, till skillnad från Horner. Han har en annan utstrålning, och det sättet som Red Bull har kommit tillbaka den här hösten visar ju ändå vilket jobb som han trots allt har lagt ner för att få Max Verstappen att engagera sig i andra saker än GT3-racing,
ja,
och känna glädjen i Formel 1, och att de liksom har tagit en tredje plats. För precis som du sa, Adam, så hade det ju kunnat vara så att efter Horner försvann så hade det teamet rasat.
Mm.
Verstappen hade inte haft lust längre.
Nej.
Men det har han. Och de slutar trea. Och jag känner ändå att Max Verstappen nu i slutet av den här säsongen är på en bättre plats personligen än vad han kanske var i slutet av förra. Alltså det känns som att det finns ett driv framåt. Mm. Trots att så många människor har lämnat det teamet de senaste åren.
Ja, och det ska han ha cred för.
Mm.
Han har ju burit, eller han har blåst lite ny fräsch luft in i det där stallet. Det skulle han kunna få göra i vår studio också, för det är väldigt varmt här inne just nu.
Men det, du tar verkligen all min energi här.
Vi har en sista kategori i den här galan innan vi hoppar vidare till plusbetyg. Och det är guldratten, som går till årets bästa förare alla kategorier. Vem får guldratten 2025?
Max Verstappen.
Även fast Norris vann VM.
Ja, men jag tycker det är att alltså, Lando Norris vinner VM tack vare sitt team som har byggt en fantastiskt bra bil.
Mm.
McLaren skulle vinna den här förartiteln. Alltså, så som de har dominerat den här säsongen så ska McLaren vinna förar-VM. Antingen med Oscar Piastri om han inte hade total kollapsat här i samband med Italiens Grand Prix och sen hållit sig på en för låg nivå ända fram till Qatar egentligen. Och sen då Lando Norris som tvekade så mycket på sig själv. Och det som Norris har gjort väldigt bra i år är ju att han, trots att han låg efter och trots att han tvekade på sig själv och sin egen prestation och sin egen förmåga, så lyckas han ändå stänga ut det, komma tillbaka och ta ledningen och vinna titeln.
Mm.
Det är ju väldigt bra, absolut. Men det hade varit en större besvikelse om McLaren inte hade vunnit VM-titeln, för de har ett så pass bra material. Lando Norris är en värdig mästare, alla kategorier. Men om jag ska titta till den förare som jag tycker har gjort det bästa jobbet i år med det material som han har och som dessutom har utvecklats på ett sätt, så vill jag ändå säga Max Verstappen, för att Verstappen, han är ju kanske ingen rolig förare egentligen, han är ganska, han är inte jättekul. Nej. Han har inte alltid jätterolig attityd,
men han är sensationellt bra liksom. Det är det som är roligt med honom.
Ja, och framförallt i år tycker jag han ändå visat på helt andra kvaliteter. än vad han gjort innan. För tittar man då kanske på 22 och 23, då hade de ju den klart bästa bilen. Och i fjol i inledningen av säsongen hade de också den klart bästa bilen. Då förvaltade han det. Men i år så har de ju kommit från ett helt annat läge. Hans nacksena hade ju kunnat gå i slutet av augusti.
Ja.
Och han hade kunnat lägga all fokus på någonting annat. Men istället så har han visat på andra kvaliteter att han faktiskt kan jaga. Och trots att Red Bull hade såna enorma problem under sprinthelgerna här, alltså de har ju gjort flera sprinter som har varit för dåliga, har de ändå lyckats bygga om, tänka rätt och komma tillbaks till GP-loppet. Och jag tror, som jag sa, det hade aldrig varit möjligt med någon annan förare än Max Verstappen. Sen betyder inte det att jag är en tok-fan av Max Verstappen, men jag tycker att han har gjort väldigt bra jobb i år.
Ja, jag håller egentligen med. Alltså hade säsongen varit ett lopp längre så hade han vunnit VM, det är jag rätt övertygad om. Och det är också den faktorn att om Max Verstappen hade kört för McLaren, då hade han vunnit VM ganska övertygande, tror jag. Jag tror inte att Lando Norris eller Oscar Piastri, den som nu hade varit hans teammate, hade kunnat utmana honom i samma material. Så att årets bästa förare får väl gå till Max Verstappen helt enkelt. Ja. Även om Norris, alltså Norris är ju en bubblare, för att mycket också för att han bryter mot normerna för hur en förare behöver, inom citationstecken, vara för att bli världsmästare. Det är ju inte Lando Norris, och han är en ny typ av världsmästare, så på så sätt så ska han ju lyftas fram, men kanske inte som årets bästa förare alla kategorier då.
Nej, men han har gjort det jättebra, Lando Norris.
Mm.
Men jag tror faktiskt att om Verstappen hade kört en McLaren så hade vi inte ens behövt diskutera någon fruktsallad. Nej. Eller några papayaregler. För han hade aldrig satt sig i den situationen. Han hade haft övertaget redan från början. Visst, nu sitter han inte där och så vidare. Och han är en förare med en helt annan typ av psyke, och jag vet att det är många som inte gillar honom och hans sätt, och det kan man ju diskutera. Oavsett vad man tycker om honom som person, så det han har presterat är ju imponerande. Men det finns även andra förare, tycker jag, som har gjort jättebra prestationer. Så ser man på Carlos Sainz höst till exempel. Det är ju också en fantastisk prestation. Han ska också vara med där uppe. Han ligger ju långt före Oscar Piastri för mig under hösten. Med de pallplatserna han har tagit, exempelvis.
I mycket sämre material,
ja,
såklart. Så att ja, nej. Där är vi ju ense. Tråkigt att sluta på att vara överens. Eller är det kanske bra för stämningen i studion? Nu när vi tar oss vidare till plusbetygen som du har satt på samtliga förare och stall under säsongen 2025.
Ja, men det har jag gjort. Jag tänker vi börjar helt enkelt bakifrån. Och då tittar vi på VM-tabellen. Och Alpine är 10 och sist.
Ja.
Och de får 1+, de är inte godkända. Jag tycker inte det.
Nej.
Det är team som byter teamchefer, som andra byter underkläder i stort sett.
Ja.
Noll struktur. De hade tur i fjol med 2 pallplatser i Brasilien. I år har de inte haft den turen överhuvudtaget. Och visst, Pierre Gasly kan vi säga, han är godkänd. Men ingen annan förare som kört för det teamet i år, inklusive Flavio Briatore, är godkänd. Det är bara 1+ på dem.
Ja, så Gasly får 2+ då.
Det tycker jag nog.
Mm.
Sen har vi Sauber.
Ja.
Och där tycker jag vi får ett godkänt betyg. Alltså det är en 2 på dem. De har haft höjdpunkter, men de har också haft dippar. Svårt läge för det teamet som går in och ska bli Audi nästa år och kört med Ferrari motor i år. Alltså det är ju ett skitläge egentligen. Alltså du är varken det ena eller andra. När jag var på det här Audi-eventet så var ju båda förarna där, men ingen av dem fick prata om Audi överhuvudtaget för att de var Sauber-förare. Alltså det är lite så här, ja, rävsax liksom. Och där tycker jag att det är 2+, det är godkänt. När det gäller förarna så landar jag nog ändå på att Gabriel Bortoleto får en 2. Han är godkänd för att det är en rookie-säsong. Även om han har haft lite tyngre i race när han har gjort fina kval. Men så ger vi Nico Hülkenberg bra, alltså 3+. Han tog den här pallplatsen. Han har kvalat lite sämre men ofta kört upp sig, precis som i Abu Dhabi.
Ja, Hülkenberg ändå bra resultat. Alltså en femteplats, utöver pallplatsen då, så här, en femteplats, 2 sjundeplatser. Han samlar på sig lite poäng. Bortoletto hade en tuff första halva av säsongen kan man väl säga. Men sen har han också börjat vara där uppe. Tog en sjätteplats som bäst i Ungern va?
Mm.
Så att, ja.
Ja men ser vi på VM-tabellen så har Hülkenberg tagit 51 poäng och Bortoletto 19. Men ser vi liksom head-to-head i Grand Prix så är det ja, Bortoletto vinner kvalkampen 12-11.
Ja.
Och Hülkenberg vinner racen 12-11.
Där kommer ju rutin in i bilden alltså. Hülkenberg lite mer rutinerad, lite bättre racecraft än rookien Gabriel Bortoletto som kanske är snabb men som behöver lära sig lite hur man kör när man ska ta sig förbi andra bilar.
Ja, precis. Och innan någon påpekar att vadå 12-11, det blir 23 och 24 så är det ju faktiskt därför att Hülkenberg diskades i Bahrain och Bortoletto körde inte GP-kvalet i Brasilien så då räknas inte det med.
Nej.
För att det ställer de inte upp båda två.
Just det. Jaha, vi letar oss vidare till nästa stall då.
Där har vi ändå Haas.
Mm.
Som jag, ja men de har en, jag skulle säga en godkänd säsong, tycker jag. De har tappat en placering i konstruktörsmästerskapet jämfört med fjolåret. Men som du säger, Oliver Bearman, han är värd 3+, bra. Esteban Ocon, godkänd. Tycker de ändå varit lite så här halvanonyma i år. Lite också för att de ofta har legat där precis bakom poängen. Mm. Jag är lite spänd på att se vad deras samarbete med Toyota och Gazoo Racing ger oss till nästa år. För det känns ändå, det är ändå ett stall som varit oerhört framgångsrikt i VRC. Och kan det ge lite energi och engagemang till det här teamet så hade det nog varit positivt.
Ja, Oli Bearman också med inte rookie längre då nästa år. Det ska bli intressant att se vad han gör. Nu har han kört alla banorna, han har erfarenhet och vet hur man tar sig igenom en F1 race helg.
Nej men han, det är en kille som har fortsatt potential. Alltså det är ju, där vet ju Ferrari vad de har. Det är bara att låta dem köra i Haas och skaffa sig den erfarenhet och snabbhet som han behöver så att han kan ta över när en av Ferraris förare bestämmer sig för att göra något annat.
Mm. Då kommer vi till Aston Martin som slutade 7:a i konstruktörsmästerskapet.
Alltså för mig så är det 1+. Alltså, det är inte godkänt.
Nej.
Om man ser till de pengar som Lawrence Stroll lägger in i det här teamet. Han lägger in så mycket pengar så att varken du eller jag kan räkna dem. Om man sett till liksom ny vindtunnel, fabrik, struktur, organisation, logistik, allt.
Värva den bästa designern och den bästa motorgubben och så vidare.
Ja, och så har man också hållit på och ruckat lite grann. Alltså för ett år sedan så var det ju Micke Krack, som Filip alltid sa, som var teamchef där. Så ändrar man det till Andy Cowell och nu under hösten så är man klar då att Adrian Newey tar över det och Cowell går över till. Alltså man har justerat och fixat och grejat och donat. Man värvar mycket folk men man låter också folk sluta. Alltså det finns mycket i det här teamet och framförallt mycket resurser som borde utmynna i någonting annat än en sjunde plats. Också sett till hur man startade det här regelverket eller hur man låg med där bara för några år sedan när man hade värvat från Red Bull och tog influenser av dem och plötsligt så var Fernando Alonso en förare som låg på pallplats efter pallplats. Men sen klarar man inte av att utveckla den bilen vidare och efter det så har man ju liksom fallit tillbaka. Här finns resurserna, nu måste man verkligen hantera dem. Och jag tycker att ser vi till förarna så Lance Stroll, ja men det är ju ett minus. Även om det inte finns i Aftonbladets traditionella plusguide så är det ett fett minustecken.
Ja, han har haft några, vad ska man kalla det då? Ska man kalla det höjdpunkter?
När han punkter?
Har tagit, ja, han har gjort några bra lopp men ofta... Alltså om han inte gör ett bra lopp så gör han ett riktigt dåligt lopp är ju känslan.
Mm.
Eller race helg överlag.
Ja men där är ju Fernando Alonso är ju den bättre föraren av de två och han tycker jag, han får 3+ av mig, det vill säga bra.
Mm.
För han har gjort en bra säsong efter förutsättningarna men som team så kan Aston Martin, måste Aston Martin kunna mer med tanke på de pengarna de lägger in.
Ja, ja, Alonso efter Monaco då så ser ju resultatraden ganska bra ut faktiskt. Fram till Monaco som var säsongens 8:e lopp så tog han ju 0 poäng, bröt i 3 av loppen. Men efter det så har han ändå, ja vad blir det? Det blir 6, 8, 10 poängplatser. Så att det är ju ändå starkt i, ja, han levererar ungefär där vad bilen kan leverera under sista halvan av säsongen, skulle jag säga.
Ja, jag har ändå känslan att han överlevererar i kvalen. Mm. Alltså han kvalar in bilen bättre än vad den är och sen försvarar han.
Mm.
Lite alltså motsatsen där till Nico Hülkenberg som inte kvalar vad bilen kan och som kör upp sig, eller Lewis Hamilton.
Mm.
Medan Alonso kvalar bilen bättre var den är och så fäller han ut laggårdsdörren och så ser han till att ta de poäng som är möjliga med det materialet han har.
En av de svårare förarna att köra om i hela Formel 1-griden just nu. Ska vi hoppa vidare till Racing Bulls då?
Mm, och där tycker jag ändå att det är 3 plus, det vill säga bra. Mm. De har avancerat från plats 8 till plats 6 i konstruktörsmästerskapet. De har haft en bil som har varit förhållandevis lättkörd. Positivt med Isaac Hadjar. Vi får inte heller glömma bort att de, samtidigt som Red Bull plockade en teamchef som vi hyllar från dem, så blev de av med en teamchef. Ja. De förlorar ju Laurent Mekhi. Och det är ju inte heller enkelt. Alltså det har varit rörigt i det stallet också. Så att jag tycker att man har ändå en klart godkänd säsong. Och Isaac Hadjar sätter jag ändå på en mycket bra debutsäsong. Alltså 4 plus.
Mm.
Att ta lika många poäng som före som Max Verstappen och Charles Leclerc, det är bra alltså. Och som pallplats på det.
Ja.
Liam Lawson, ja, godkänd typ ish.
Ja, han hade man ju lite högre förväntningar på, men han har inte riktigt levererat på samma nivå som Isaac Hadjar har gjort då. Isaac Hadjar tog en pallplats på Zandvoort. Det är inte så illa pinkat.
Nej, men sen är det ju så här att man får också tänka på vad hände mentalt med Liam Lawson när han blev petad efter 2 lopp. Alltså den är inte schysst.
Nej.
Alltså det tog ju honom ganska lång tid att hitta tillbaks till sig själv efter det.
Absolut. Ja, då kommer vi till femteplatsen i konstruktörsmästerskapet och där hittar vi Williams.
4 plus. Det är jättebra. Mycket bra. Mm. Från plats 9 till bäst av resten.
Med marginal också. Alltså, de är inte jagade nerifrån. De har ingen känning uppåt heller, men de ligger ju stabilt på en femteplats där.
Ja, och det visar ju på något sätt också vad James Vowell har gjort med det här teamet sedan han kom. Mm. Det handlar ju väldigt tydligt här om, tittar vi på vilka resurser som Williams har och vilka resurser som Aston Martin har,
ja,
så har ju James Vowles och Williams verkligen gjort någonting av de möjligheter som finns. Han har moderniserat, de har sett vidare, de har hittat 2 förare som kan utveckla teamet, trots att de kanske inte har de tjockaste plånböckerna. Mm. För så har ju Williams jobbat tidigare. Det har ju varit plånbok in på förare liksom.
Ja.
Och det ser man ju också då, det har ju också varit det teamet som exempelvis George Russell började i. Det var där som Valtteri Bottas började. Där man sen har då, man har liksom använt det stallet som ett B-team till Mercedes. Mm. Lite så som Ferrari har jobbat med Haas. Men nu har man 2 etablerade förare. Och jag tror ju inte att Carlos Sainz för ett år sedan, när han lämnade Abu Dhabi och insåg att shit, nu hänger jag upp min röda raceoverall här för Ferrari, den hänger på kroken för sista gången, men nästa år ska jag köra för Williams. Att han då trodde att han skulle ta 2 pallplatser och ta fler pallplatser totalt än vad den föraren som ersatte honom i Ferrari.
Nej. Det kom nog som en överraskning. Alltså Carlos Sainz och Alex Albon känns som en förarduo som man kan ha om man har en, alltså om man skulle vinna mästerskapet. Det är inte de 2 absolut bästa förarna, men det är ju 2 väldigt kompetenta förare. Inte så långt ifrån en duo som Norris och Piastri i kvalitet, skulle jag säga.
Nej, men det är en riktigt bra duo som jag nog egentligen till exempel rankar högre än Russell Antonelli.
Ja.
Så att nej, det är absolut en bra förare. Jag ger Carlos Sainz 4 plus, alltså mycket bra. den här säsongen. Och Alex Albon 3+. Också en bra säsong. Han har tappat lite Albon under hösten. Jag tror att han har känt sig lite pressad och stressad av att Sainz har levererat på en sån hög nivå som han har gjort här. För Sainz hade problem under inledningen av säsongen när han skulle ställa om sig från Ferrari till en Williams med en Mercedes-motor.
Ja, för fram till, ja, vad blir det då? Azerbaijan, där Sainz ju faktiskt tog den första av sina två pallplatser den här säsongen. Så var ju Albon ganska överlägsen. Sen har ju Sainz spurtat i kapp. Albon tog inte en enda poäng efter det. Medan Sainz då tog två pallplatser, en femte plats och en tionde plats. Han kom inte riktigt hela vägen i kappen då. Sainz slutade på 64 och Albon på 73. Men ändå får Sainz högre betyg alltså.
Ja, men jag tycker det. För hans toppar var högre. Och plus att han, Alex Albon har ju kört den där bilen ett par år.
Mm.
Och han har gjort, alltså han har gjort ett väldigt bra jobb. Albon hade kunnat få en fyra om han inte hade tappat så fullständigt när han blev jagad och i kappkörd av Sainz.
Ja. Ja, det är väl det frågetecknet man har kring Albon. Hur han klarar press sen dagarna i Red Bull, inte minst.
Mm.
Då kommer vi fram till de fyra toppstallen då. Vi börjar med Ferrari. Klassar man dem som ett toppstall fortfarande? Jag vet inte. Men det får vi väl ändå säga.
Ja, men det är ju det enda stallet som har funnits med i F1 sedan 1950. Mm. Det är ett klassiskt stall, men jag ger dem faktiskt 1+, alltså underkänt.
Mm.
Jag satt och, vi diskuterade det lite här fram och tillbaka innan vi gick in i studion hur man ska hantera det där. Men förväntningarna på Ferrari, som jag ser det, var ju betydligt högre. Alltså de var tvåa i konstruktörsmästerskapet i fjol. De satsade på att göra om i stort sett hela bilen för att kunna utmana McLaren, men de har ju, det är ju platt fall.
Mm.
Alltså bilen har varit svårkörd, man bestämde sig tidigt för att lägga ner utvecklingen av årets bil och fokusera mot 2026. Men det har ju känts så oerhört rörigt.
Mm.
Alltså bara lyssna på radiokommunikationen, det känns ju inte som att den som sitter i bilen och den som sitter vid depådesken pratar samma språk. Och det gör de ju kanske bostadligen inte heller. Men, men det har liksom, man har kunnat se frustrationen utanför hjälmen på förarna. Alltså bilden på Charles Leclerc när han sitter i sanddynerna på Sandfort.
Mm.
Alltså vilken smärta.
Ja, han hade nog räknat med att Ferrari skulle ta nästa kliv. Och det hade vi väl alla egentligen. Det var väl ingen som såg detta komma, att de plötsligt ett år senare inte skulle ha någon aning om hur de ska göra för att få bilen att bli bättre. Det känns som att de får till det ibland på rent flyt. Typ. Att de lyckas ändra på någonting som gör den bättre, men att de inte riktigt har koll på, de har ingen kontroll över den där bilen. Vad är det vi behöver göra för att den här bilen ska bli snabbare?
Nej, och det är ju nyckeln egentligen inom Formel 1, att du måste ju veta, om jag gör en sak måste du veta vad som händer med bilen.
Mm.
Det kan ju inte vara så att om du löser ett problem så öppnar du nästa problem. Det är lite så som Mercedes har jobbat under hela den här regeleran, att så fort de har löst ett problem så har det dykt upp ett annat problem.
Mm.
Och sen har det dykt upp ett annat problem, så det bara blivit en lång kedja av problematik istället som inte har löst någonting. För du kommer aldrig till en lösning, för att du hittar aldrig grunden. Mm. Var är roten till det onda? Och hos Ferrari, jag vet inte riktigt. Vi måste kunna ha högre krav på Ferrari än så. Nu har de inte vunnit en VM-titel sedan konstruktörsmästerskapet 2008, men både dina, mina, förarnas, teamets, fansen och Maranellos förväntningar på Ferrari är betydligt högre än en fjärde plats i konstruktörsmästerskapet.
Ja, helt klart. Vad får förarna för betyg då i Ferrari?
Charles Leclerc får godkänt.
Mm.
Och Lewis Hamilton får icke godkänt.
Rimligt. Charles Leclerc har ändå haft en helt okej säsong om man ser till, vad blir det, 5, 6, 7 pallplatser. Inte illa pinkat i en lite tveksam bil då, och ett gäng fjärdeplatser på det. Så han har ändå varit med och liksom tagit lite höga platser när chanserna har erbjudits.
Jo, men jag kanske är lite snål här, absolut. Men jag det är också så här att mina förväntningar på Charles Leclerc är högre än så. Han har ändå kört Ferrari under en väldigt lång tid, och där förväntar man sig också att han ska var den här ledaren i teamet.
Mm.
Även om han kör bredvid en flerfaldig världsmästare. Han ska vara ledaren i teamet som hjälper teamet att hitta rätt väg. Och ja, inte visar en sån frustration och besvikelse, utan istället ta tag i situationen och se till att leda dem. Men det tycker jag inte att han har klarat av. Men visst, han kanske skulle ha haft en trea, men jag har satt en tvåa i alla fall. Det får han leva med.
Det får han leva med. Vi hoppar till Red Bull då. Detta är spännande.
Ja, men de får 4+ som team.
Mm.
Ändå. De är trea, tack vare en förare. Jag tycker som team kan man ju inte ge dem 5+.
Nej.
För att teamet har ju fallerat, för teamet innebär båda förarna.
Mm.
Och det är inte två förare som har levererat här. Det är Max Verstappen show.
Det är också designteamet som har, alltså de har valt en väg uppenbarligen som att skapa en bil som är så svår att köra att ingen annan än Max Verstappen kan köra den. Och så har de då i kombination med det valt att ha orutinerade, obeprövade förare som inte håller på den högsta nivån bredvid Max Verstappen. Eller till och med Checo Perez höll inte i den bilen. Så att de valde inte riktigt väg, var känslan.
Nej, det är nästan så jag funderar lite grann över så här, hur mycket påverkar det att Adrian Newey lämnade teamet? För när han försvann, försvann ju också mycket av tankegångarna kring hur den där bilen skulle utvecklas. Alltså, vem klarar av att ta över det där efter honom? Jag kan garantera att det fanns ju inte så att han hade skrivit ner det i något Excel-ark någonstans och någon annan kunde bara plocka upp och fortsätta där han var. Mm. Utan det hade ju han i huvudet.
Mm.
Han stack. Då måste någon annan börja fundera över hur tänkte Newey? Och vem i hela världen kan tänka som Adrian Newey?
Nej, precis. Det är lite som en galen professor. Liksom. Han följer inte alltid den konventionella metoden kanske när han designar sina bilar, utan hittar någonting som ingen annan har tänkt på. Och då är det svårt att kliva in och ta över det skeppet såklart.
Mm.
Och förarna i Red Bull då, vad får de för betyg?
Max Verstappen får 4+.
Inte mer alltså?
Nej, han får 4+. Inte 5, då hade han behövt göra en bättre inledning och sommar, tycker jag. Hans avslutning är 5+, men nu ska vi titta på hela säsongen. Jag tycker att han har varit den bästa föraren i år, men det finns saker som hade kunnat vara bättre, som exempelvis hade han behövt fokusera istället för att få hjärnsläpp i Spanien.
Mm.
Alltså, det är ju en sån sak som gör att den kostar honom VM-titeln, och hade han inte gjort det så hade han kanske fått 5+ också. Men nu måste vi ju räkna med hela bilden, och då tycker jag det har varit för enkelt att sätta 5+ när han faktiskt har gjort en sån grej.
Ja. Höga krav kan jag tycka i en bil som inte är den bästa. Han är ändå väldigt, väldigt, väldigt nära att vinna VM.
Ja, det är han. Men du får ju inte göra några misstag i ett mästerskap som avgörs i slutet av säsongen. Det är ju det som är grejen. Det är inget slutspel här. Utan du måste leverera varje vecka eller varannan vecka när du har race. Du har inte råd att ha några plumpar i protokollet, för de kommer att bli avgörande till slut.
Jag tror också att man har rätt höga krav på Max Verstappen. Hade någon annan gjort den säsongen han gjorde i Red Bull, så tror jag att man hade tappat hakan. Och man kanske inte ens hade kunnat få fram orden när man ska sätta betyg på säsongen. Men med just Max Verstappen så förväntar man sig liksom mästarklass hela tiden. Och då blir det väldigt tydligt när han misslyckas med det.
Ja, men sen är det också så att ingen annan hade gjort den säsongen som man har gjort. Alltså det är helt omöjligt. Men det hade känts fel att sätta 5+ när han ändå har en sån, ja, men som i Spanien. Där går han ju tillbaks till han var innan 2022. Alltså han går ju tillbaks till en personlighet som vi faktiskt inte har sett de senaste åren.
Mm.
Han lyckas ju hålla det i, även om man är så förbannad här under sprinthelgerna under hösten, så håller han ju ändå ihop det.
Mm.
Och det är väl mest det, han håller inte ihop det i Spanien.
Nej, lärdomar säkert dragna från det kan man tänka sig. Vi hoppar vidare till nästa stall då. Eller du gav inte betyg till Yuki Tsunoda.
Han behöver inget betyg, han får ett minusbetyg.
Formalitet kan man säga. Ja.
Minus.
Minus. Mercedes då?
Ja, här sitter jag och funderar mellan en trea och en fyra.
Mm.
Bra eller mycket bra? De är tvåa, det är ju mycket bra. Men jag är ändå lite osäker, för jag upplever att det felbeslut som man tog i somras när man justerade bakaxeln.
Mm.
Vilket satte en sån som Kimi Antonelli i en jäkla sits. Då klarade han plötsligt inte av det. Där tog man ett felbeslut som man fick sedan vända om och gå tillbaks till en äldre bakaxel. Det kostade tid, det kostade pengar, det kostade poäng. Och det bidrog säkert till att Kimi Antonelli såg så dålig ut under Europasäsongen. Och där tycker jag att teamet inte riktigt levererade vad man ska göra. Det är klart man ska göra misstag, men på den nivån som Mercedes befinner sig i och det teamet som de är, med tanke på hur dominanta de har varit, så har man naturligtvis också högre krav på dem.
Ja.
Men där ligger vi, alltså någonstans mellan 3,5 då.
Ja.
Så är jag överens med mig själv, typ, ish.
Och förarna då? Det ska bli spännande att se, för det är en rutinerad toppförare och en rookie då i Kimi Antonelli.
Men jag tycker ändå, där får man ändå sätta, tycker jag, mycket bra på båda två. För Kimi Antonelli gör en sämre sommar, men det tror jag beror väldigt mycket på Mercedes misstag. Och han tar ändå en andra plats, som tredje plats i år som rookie. Och han är liksom, han är ung den här killen. Han har precis gått ut skolan.
Mm.
Alltså, vi pratar om en tonåring.
Ja.
Och sett med bakgrunden mot det så har han gjort en mycket bra säsong, tycker jag.
Mm. Och några dippar som man kan förvänta sig av en rookie då?
Ja, men jag tycker det. Alltså, det tycker jag ändå. Att, och han har ju gjort, och vi förstår ju var de här dipparna kommer ifrån.
Mm.
Det kommer han ju också lära sig av. Det blir spännande att se hur han hanterar det här in i nästa säsong. Hur mycket växer han av den här rookiesäsongen, av det han har gjort, av sina pallplatser, och vad lär han sig av sina misstag?
Mm.
Det handlar hela tiden om att lära sig av misstagen. Ja. Så länge man gör det så ska man vara nöjd.
Nästa säsong blir den svåra andra skivan som man brukar snacka med artister och så vidare. Att man kan ha ett genombrott, men sen gäller det att följa upp det med en lika bra andra platta då. Det är kanske någon där hemma som tänker, hallå, Antonelli kör ju en bättre bil än en Ferrari, men han tar 6 poäng färre än Lewis Hamilton. Är rookie-statusen, är det så stor skillnad liksom att man kan vara mycket bra fast man är sämre än Lewis Hamilton denna säsongen?
Ja, men jag tycker det, därför att vi har helt andra förväntningar på Lewis Hamilton.
Mm.
Alltså han har gjort sin sämsta säsong någonsin.
Ja. Det har Kimi Antonelli också gjort.
Ja, han har gjort sin sämsta säsong, men han har å andra sidan inte gjort någon annan säsong heller. Alltså,
han har gjort den bästa säsongen i sin karriär.
Ja, men nu ska vi se här. Lewis Hamilton debuterade i F1 2007. Kimi Antonelli, han född 2006, eller?
Ja, typ.
Då ser vi lite på skillnaden där och vad man ska kunna hantera. Mm. Sen, betyg är ju subjektiva, naturligtvis. Ja. Det vet ju alla vi som har fått betyg i skolan. Det är väldigt subjektivt.
Mm.
Framförallt i bild och idrott.
Det gäller att fjäska lite för läraren. Det kan de ta med sig. Var lite snälla mot Anna Andersson och kan typ så ställa upp på en intervju och sånt, så kanske ni får ett bättre betyg.
Nej, jag är stenhård. Märker ni inte det, eller?
Ska jag säga som George Russell då, att hans sämsta resultat den här säsongen är en 11:e plats. I alla andra lopp tog han poäng. Det är ju faktiskt extremt imponerande. Mr. Consistent.
Jo, men jag tycker att han har alltså gjort ett... George Russell är där när... När ingen annan levererar, så levererar George Russell.
Mm.
Lite så.
Verkligen. 2 segrar på det och ett gäng pallplatser. Så att, stort beröm till George Russell.
Mm.
Då har vi bara ett stall kvar då. Och det är ju då fruktsalladstallet nummer 1, McLaren.
Och där levererar jag en 5 till McLaren. Alltså den bil som de har byggt. Alltså 2023 var de sämst under inledningen av säsongen.
Mm.
De var tok sist. De tog inga poäng i de första 2 loppen.
Nej.
Det är 2 år sedan.
Det är sjukt faktiskt när man tänker på det.
Ja, och det som de har gjort i utvecklingen av det här teamet, som de har vuxit, är ju enormt imponerande. Alltså de har gjort en väldigt bra säsong och de är helt klart värdemästare. Det är ju det teamet, alltså bara det faktum att man under den här regeleran, när man inte är med ens 2022, man är inte ens med i toppen.
Nej.
Och man är sen sämst. till att utveckla bilen så under ett regelverk, det är ju inget annat stall som faktiskt har lyckats med det på det sättet. Red Bull var ju med redan från början, de dominerade. Mm. Ferrari har problem med porpoising. Mercedes har problem med porpoising.
Mm.
Medans McLaren då hittar någonting en bit in i regelverket, klarar av att utveckla bilen och har fortsatt att göra det. Och det tycker jag är den säsongen som de har gjort, de har ju liksom blåst skjortan av alla andra i konstruktörsmästerskapet. Det är ju otroligt imponerande.
Ja, vi har ju snackat mycket om papaya-reglerna som de håller på med. Och vi har ju oftast varit väldigt, väldigt negativa mot det. Men det, är det så dumt då? De vinner ju mästerskapen båda två, trots de här reglerna.
Ja, du tänker så.
Det kanske inte är så stort minus, menar jag. Att, att det skulle dra ner från 5 plus till 4 plus till exempel. Även om de då höll på att tappa mästerskapet faktiskt.
De ska vara nöjda över att de har byggt en bil som har varit så pass överlägsen. För annars hade de inte vunnit VM-titeln. Och som du säger, hade det varit en till ett race till så hade Verstappen vunnit. Även om han själv inte ville köra ett race till. För han fick ju faktiskt en fråga och tyckte att 24 lopp, det är mer än tillräckligt. Men jag tror och tycker nog att man behöver ha lite tydligare regler än vad McLaren har haft i år. Jag tycker att det har varit för snurrigt. De hade behövt vara tydligare mellan sina förare och mot sina förare för att det ska bli riktigt bra. För jag misstänker att många av de diskussionerna som de har haft i år kommer de att behöva ha nästa år igen.
Mm.
Sen kanske vi ska vara glada. Vi har ju någonting att skriva om och prata om och diskutera just eftersom de lämnar så mycket på bordet.
Ja. Jo, och på sätt och vis är det ju nobelt att de faktiskt låter förarna racea och inte utser en första förare förrän möjligtvis om det hade krävts i sista loppet på de sista varven.
Mm.
Alltså det är ju ändå, det ska de ändå ha en eloge för på något sätt, tycker jag.
Ja, samtidigt är det svårt att glömma bort att de är ju bara en stallorder från, på Monza från att förlora VM-titeln.
Ja.
Alltså det är ju den, när de då slarvar i depån så Norris förlorar ledningen och sen skiftar platsen på sina bilar för att man ska vara rättvis. Mm. Där i ligger ju faktiskt VM-titeln också.
Ja. På så sätt kan man ju säga att papaya-reglerna gjorde att de vann förra VM. Så att,
Men vad är rättvist? Det är ju nästa sak. Ja. Vem och vem bestämmer vad som är rättvist?
Nej, det är ju det. Zac Brown får spela gud varenda vecka. Ja, jag tror att de kommer att nog utvärdera det där och kanske skruva på det till nästa säsong så att de inte hamnar i den här klistriga situationen på samma sätt. I alla fall tydligare regler, även om man har kvar papaya-reglerna på något plan.
Jag tror ju inte att Mark Webber är nöjd.
Nej, han är väl sällan det.
Mm.
Förarna då? Lando Norris och Oscar Piastri.
Ja, men Lando Norris får 5 plus.
Återigen förväntningarna då?
Ja, men, nej, men också han vinner ju VM-titeln. Alltså, det bästa, hur jag på säga, han gör den här säsongen, det är ju att hålla ihop det i slutet.
Mm.
Han håller ihop det med en liten marginal. Men det är en diskning, en dålig strategi i Qatar. Och han vet att han måste ta en pallplats i det sista racet. Han tar en pallplats i det sista racet. Och han vinner titeln.
Motbevisar många tvivlare.
Ja, och han, precis som du säger, han vinner och visar att man kan vinna på ett annat sätt och så vidare. Hans säsong, han hade ju inte kunnat göra sin säsong bättre, egentligen. Visst, hade han kanske kunnat vara mindre elak mot sig själv eller hård mot sig själv i vissa lägen. Och visst, han kanske inte hade behövt ta den här satsningen i Montreal och så vidare. Men han, vi kan ju inte ge en mästare något annat än 5 plus.
Nej. Det är världsklass
det han har gjort. Oscar Piastri däremot får inte 5 plus för hans höst har varit för dålig. Han hade allt i sina egna händer när vi lämnade Nederländerna och han kommer ut som trea. Det är inte okej. Det är en mycket bra säsong.
4 plus.
Ja, men det är ju inte en mästerlig säsong.
Nej. Och där kanske rutinen visade sig lite avgörande. Han är inte så gammal i gamet, Oscar Piastri. Det var väl hans tredje säsong. Så att på sätt och vis är det ju imponerande att han är bara 13 poäng från att ta titeln. Och han blir inte direkt utskåpad. Han slår tillbaka i slutet och så vidare. Men det räcker inte. Den där tuffa perioden han hade med mellan Azerbaijan och vad blir det? Sao Paulo. Den betalade sig dyrt för honom. Han lär sig säkert av det, skulle jag tänka. Ja, där har vi ringat in hela fältet och satt betyg på dem. Det var säsongen 2025. Stänger vi det kapitlet nu och går vidare.
Nu är det fullt fokus på 2026.
Ja, där finns det mycket att ta i. Och det ska vi också göra de kommande veckorna. Ni blir inte av med oss, som sagt. Vi kommer släppa ett avsnitt varenda vecka trots att säsongen eller hela F1-världen har gått i ide på något sätt. Så att nästa gång vi hörs, det är på självaste julafton. Och då har vi en speciell gäst. Vem det blir får ni se då. Men tills dess så får ni väl ha det så bra. Och ät inte för mycket julmat nu så att ni ligger och domnar av i slutet och måste skaffa ett gymkort 1 januari som alla andra. Eller vad fan, gör som ni vill. Vem är jag att döma det? Jag är inte direkt Mr. Fitness själv. Så att.
Men det är väl perfekt att ha plattan i mattan i öronen, ut och promenera, spring, cykla, gymma, gör vad ni vill. Vi håller er sällskap.
Det gör vi. Tills nästa vecka får ni ha det så gott där hemma, våra vänner. Så hörs vi.
Being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.